Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Gilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter IS-krigarnas dröm, terror i det nya kalifatet. Välkommen säger jag till Jens Nordqvist.
Tusen tack. Trevligt att vara här.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi kör där.
Jag är journalist och författare, bor sedan många år i Skåne och har skrivit ett antal fackböcker, några stycken om just politisk eller religiös extremism.
Och det här är ju den, man kan säga att det är den tredje boken i en trilogi då. Fast den går också att läsa som ensam, så att säga, den här som vi ska fokusera på mest. Men vill du berätta lite kanske om alla de här tre?
Ja, hela idén till det här projektet uppstod när det var 20-årsdagen, kring 20-årsdagen av 11 september-attackerna 2001. Då började jag prata med mina tonårsbarn och andra unga vuxna i min bekantskapskrets och frågade dem, vad vet ni om den här septembermorgonen och vad den har... Vilka konsekvenser det har fått för världen, det som hände den dagen. Och då väcktes tanken på att det behövdes en lättillgänglig, överskådlig skildring av vad ledde fram till 11 september och vilka konsekvenser fick det. Och mitt ambitiösa förlag, Historiska Media i Lund, nappade. Och då bestämde vi att vi skulle göra tre böcker. Och den första boken, som heter Al-Qaidas krig, handlar om framväxten av politisk islam och av islamistisk terrorism. Och skildrar vägen fram till 11 september, framförallt sedd ur Usama bin Ladins ögon. Den andra boken börjar, kan man säga, samma dag och handlar om den amerikanska presidenten George W. Bush. Hans beslut att inleda kriget mot terrorismen, vilket ju fick enorma konsekvenser. Och det var ju så att kriget mot Al-Qaida, som inleddes några veckor efter attentaten, gjorde att terrororganisationen i stort sett hängde på repen. Det var inte mycket bevänt med Usama bin Laden och hans organisation efter att USA hade invaderat Afghanistan. Och då ska man veta att hela världen ställde sig på USAs sida. Usama bin Laden hade ju trott att den muslimska världen skulle resa sig och ansluta till hans strid. Men istället så fick han ta till schappen, eller vad man säger, och gömma sig, och organisationen splittrades. Men beslutet 2003 att invadera Irak gav Al-Qaida en lysande möjlighet till en comeback. Andra boken, som då heter USAs hämnd, handlar om hur den invasionen gick till och vilka konsekvenser den fick och hur den förödde Irak och gjorde grogrunden för det som senare skulle bli IS. Mm. Och den tredje boken, den som kommer ut nu, den handlar om hur IS så... obemärkt kunde breda marken för att sen erövra det största området en väpnad grupp har gjort sedan andra världskriget. Alltså en yta motsvarande Storbritannien. Och det är syftet med den senaste boken, att förstå hur det kunde hända. Men även hur man kunde då locka till sig tiotusentals människor från hela världen att delta i det här, i den här dödssekten och i det här projektet att utropa ett nytt kalifat. För det var det man gjorde.
Jag vill säga någonting om researchen, för du har ändå gjort mycket research, och var kommer allt underlag ifrån?
Jag började med att försöka läsa in mig på den akademiska forskningen och prata med världsledande experter på olika sidor av den militanta jihadismen. Och sen försökte jag då hitta egna förstahandskällor. Personer som har varit med på olika sätt, oavsett om det är en advokat som försvarar fången på Guantanamo eller CIA-tjänstemän som har jagat Bin Laden, som jag har pratat med. Och även då människor som har rört sig i den militanta jihadistiska miljön. Och jag bland annat intervjuat Usama Bin Ladens gamla kompis som stred med honom i Afghanistan under kriget mot Sovjetunionen. Och sen har jag då använt, i den senaste boken har jag använt mig av det enormt omfattande material som finns beslagtaget från IS själva. Samt den stora propagandaapparat de la ut tusentals tweets och filmer och så. Så att det finns mycket material att hämta. Och så har jag besökt rättegångar, bland annat den stora terrorrättegången i Bryssel. Det kanske vi kommer till senare. Ja. Ja.
Du nämnde Usama Bin Ladens gamla vän. Hur fick du tag i honom? Vad gör han för något nu?
Han bröt med Usama Bin Laden efter kriget mot Sovjetunionen. När Usama Bin Laden började attackera civila, började bli mer en terrorist. Då sa han nej tack. Jag var beredd att åka till Afghanistan. Jag var beredd att försvara ett muslimskt land mot kommunismen. Men jag var inte beredd att förklara krig mot civila i väst eller någon annanstans. Och då bröt han. Och hans svärfar var en av de mest inflytelserika jihadistiska ideologerna, med Abdullah Azzam. Och som har väl, alltså har betytt oerhört mycket för liksom tankegodset kring den här striden mot väst och striden för att försvara islam. Så han var en väldigt intressant källa.
Mm. I den här boken så är det ju en annan person som är som huvudperson, kan man ju säga ändå att han är. Alltså, jag får se om man kan uttala namnet. Abu Bakr al-Baghdadi.
Baghdadi, ja.
När man jämför, för att Usama bin Laden känner ju alla till, hur jag säga, men han är ju välkänd i alla fall. Den här personen, alltså det namnet känner man ju inte igen lika mycket, även om han då blev en stor ledaren så småningom. Eller är det bara jag som har missat honom?
Nej, men jag tror att om man säger att han utropar sig till kalif i det här kalifatet, och han var ju en mycket mer hemlig person än Usama bin Laden. Och jag vet inte om vi ska rekapitulera lite grann hans, för hans historia är en stor del av det som senare skulle bli IS.
Ja, men precis. Ja, men vi kan göra det. Jag tyckte det var spännande just med hans...
Det är ju taget namn. De hade ju så kallade kunja, alltså stridsnamn.
Mm.
Han hade ett annat namn, döpte sig till ett annat namn, Ibrahim. Men han tog sig det här stridsnamnet när han då blev IS-ledare och när han sen då skulle bli kalifen.
Mm.
Och han tillhör ju vad jag kallar den tredje vågen av jihadistisk terror. Där Usama bin Laden var den första. När Irakkriget då drog igång så blev det ju USA hade ju förväntat sig att man skulle skapa en modellstat i Mellanöstern med irakierna skulle nu äntligen bli fria, de skulle bli demokratiska, de skulle få välstånd. Men så blev det ju inte, utan det blev ju ett motståndskrig som var oerhört brutalt. Mellan framförallt den sunnitiska minoritetsbefolkningen som tidigare haft makten och den amerikanska ockupationsmakten. Men även mot den shiitiska majoritetsbefolkningen. Det som blev den andra då generationen eller vågen, det var jihadister som kom utifrån. Och tillsammans med inhemska jihadister förklarade krig mot shia-muslimer och mot USA. Och målet var att skapa ett terrorrike, eller dödsrike nästan, i Irak. Där de sunni-arabiska muslimerna skulle känna att de hade inget annat val än att ansluta sig till motståndsrörelsen. Därför att amerikanerna var så grymma, shia-muslimerna slog tillbaka med sån kraft. Men det gick, den strategin höll inte. De var allt för blodiga, den här andra generationen, andra vågen. Så till och med Usama bin Laden krävde att Al-Qaida i Irak, som det hette, skulle minska på de här offentliga avrättningarna eller brända kroppar och den fasansfulla terrorn som man ägnade sig åt. Alltså som tiotusentals människor dog. Det var liksom ibland 30 självmordsbomber om dagen. Så då misslyckades den andra vågen, men en av dem som ingick där var al-Baghdadi. Han var uppväxt i Samarra, en urgammal stad där han var böneledare i sin moské, och han studerade islamologi på universitetet, doktorerade senare. Han hävdar att han var ättling i rakt nedstigande led till profeten Muhammed. Och han, precis som så många unga irakiska män, så tillfångatogs han av amerikanska styrkor och sattes i de här ökända fängelserna. Det mest kända är ju Abu Ghraib, där det kom bilder på hur amerikanska fångvakter sexuellt förnedrade irakiska män som tvingades krypa med hundkoppel runt halsen och posera i olika förnedrande situationer och elchockades och sådär. Vilket då blev eldade på motståndet ännu mer och gjorde det ännu lättare för den här jihadistiska motståndsrörelsen att rekrytera nya soldater. Al-Baghdadi hamnade i något som heter Camp Bucca, som var ett jätteläger i södra Irak med 25 000 interner åt gången. Det blev en jihadistfabrik. För där, medan de satt där, så började de planera hur skulle vi göra en tredje våg. Och där mötte jihadisterna avsatta officerare från Saddam Husseins underrättelsetjänst. Så då parades det här ihop. Jihadisternas passionerade liksom vilja att offra sig, att dö, att dö martyrdöden, med de här superslipade underrättelseofficerarna. Och då tillsammans skapade de ett slags organisatoriskt kopplingsschema och en plan för hur de skulle kunna erövra ett territorium. Att ta makten i Irak. Men det skulle visa sig att det blev Syrien som blev deras skådeplats först. Efter den arabiska våren, när land efter land i Mellanöstern föll under folkliga uppror, så när samma sak hände i Syrien, så svarade ju då ledaren i Damaskus, Assad, med oerhört våldsamma motattacker, vilket då skapade kriget i Syrien. I det kaoset, terrorn och fruktan och döden som fanns i Syrien, där insåg IS, det skulle bli IS, att här har vi en möjlighet att, här finns det ett sätt för oss att operera. Så man tog över allt mer territorium i Syrien, och sen sommaren 2014 så sa man sig vara redo att officiellt förklara att en ny islamisk stat, IS, är utropad i norra Syrien och norra Irak. Och så gjorde man då en slags kavallerichock nästan och erövrade stora ytor i Irak och vidare i Syrien under sommaren 2014 och framåt.
Precis. Nu gav du en bra summering här. Jag tänker att vi ska kommer dyka in lite i lite olika delar. En fråga där. Efter 9/11, så sen blev det ju så att USA gick in i Irak. Men vad för Usama bin Laden befann, för jag minns inte exakt, han befann sig väl i Afghanistan. Vad var egentligen Irak, kopplingen till Irak?
Det fanns ingen vettig koppling. Men det fanns en önskan av många i inom det republikanska partiet göra sig av med Saddam Hussein. Han var en nagel i ögat. Man ville ge järn för gammal ost. Och därför så fabricerade man ihop en historia som man tog till världen och sa att Saddam Hussein och regimen i Irak besitter massförstörelsevapen, och de ligger bakom 11 september tillsammans med Al-Qaida. Om de inte har planerat ihop med dem, så har de åtminstone samarbetat och skyddat dem, och Al-Qaida är en produkt av Irak. Men Saddam Hussein och Usama bin Laden kunde inte ha varit större fiender. Usama bin Laden hatade Saddam Hussein. Han hade ju försökt invadera Saudiarabien en gång och erövrat Kuwait. Så att de här kopplingarna fanns inte, men det blev ett svepskäl att gå in i Irak och döda Saddam Hussein, befria irakerna som man trodde. Men istället så blev det ju då en humanitär katastrof.
Befann sig Usama bin Laden i Afghanistan, ja. Och det visste ju USA.
Ja, och han rymde från Afghanistan och gömde sig senare i Pakistan. Så att han var aldrig i Irak.
Nej.
Men det kaoset som USA skapade gjorde att Al-Qaida kunde etablera sig i Irak. De hade inte funnits i Irak. De var anklagade för att finnas i Irak. Men efter invasionen så fanns de i Irak. Så att det blev ju ett gigantiskt misslyckande för kriget mot terrorismen.
Mm. Jag tänkte, det är ju egentligen ingen solklar koppling. Nej. Jag tänkte, vad är det egentligen som... Mm.
Och sen visade det sig ju att det fanns inga massförstörelsevapen.
Nej, precis.
Man hade ju påstått att Saddam Hussein var nära att få tag i uranium för att kunna göra en atombomb eller en smutsig bomb, att han hade stridsgas. Han hade ju använt stridsgas tidigare, men allt det där var ju, hela landet var ju genomletat av utländska inspektörer. Och sen hittade man ingenting. Och det skapade ju ytterligare ett hat mot USA. Ni sa att ni skulle komma hit och att ni skulle ta bort det här hotet mot världen, och det fanns inte. Det fanns inga massförstörelsevapen. Sen sa ni att ni skulle stänga Saddam Husseins dödsceller och tortyrkammare. Men titta på bilderna här, hur amerikanska fångvaktare torterar nakna irakiska män.
Mm.
Så det blev ett enormt hat som bara gjorde att det allt mer lättare för IS att rekrytera människor.
Mm. Mm. Ja, precis. För det är också en intressant del i det här. Deras strategier kring... Och jag som har en liksom kommunikation och PR-bakgrund, just den här propagandan, hur de jobbar kommunikativt, strategiskt med att rekrytera och tar vara på de här chanserna. Och sen att de också reser sig ur ett kaos, eller alltså det blir en plant, vad ska man säga, det är en plantskola, men också ett utrymme för dem sen att växa.
Det kallades ju, det kom en bok, alltså 2005 någon gång, som hette liksom... enkelt översatt, alltså hanteringen av barbariet, som var då en strategi man hade, att skapa terror, skapa fruktan, döda och lemlästa och sprid panik och sen komma tillbaka och framstå som de enda som kan garantera säkerheten.
Och det är ju en klassisk sån propagandasväng som är, även inom andra ledare genom tiden har haft.
Ja.
Vi har svaret.
Ja, i hemlighet så skapar vi problemet och sen så öppet så säger vi att vi har svaret.
Mm.
Och där upprepade ju då al-Baghdadi och IS samma budskap som Usama bin Laden och många andra hade sagt, att lösningen på de politiska problemen inom den muslimska världen är religiös. Mm. Det finns en religiös lösning på de politiska problemen. Väst har alltid sagt att det är upplysningen, det är kommunismen eller kapitalismen eller liberalismen eller någon annan ism som är lösningen som vi ska ta efter och bygga upp ett sekulärt samhälle. Men de menar att det är mer islam vi ska ha, inte mindre. Endast genom att gå tillbaka till den ursprungliga islam, den som praktiseras av de tre första generationerna, det som kallas salafismen, endast den kan lösa allting. Och det var ju det budskapet som man sen så otroligt skickligt hamrade ut när man då skulle bygga den första sanna, inom situationstecken, islamiska staten.
Mm.
Det var att här lever vi som profeten ville att vi skulle leva. Här kan du som bor i Göteborg eller Örebro eller Paris eller Los Angeles, som känner att andra föraktar dig för din tro, som retar dig för att du har heltäckande svarta kläder om du är kvinna eller långt skägg om du är man. Här kan du få vara den muslim som profeten ville att du skulle vara. Här kan du få vara med och bygga Guds rike på jorden. Och kan det finnas en större uppgift för en ung människa som söker efter en identitet, som känner att man lever i ett utanförskap. Man kanske är småkriminell som många har varit. Helt plötsligt så är du är den vackraste människan på jorden, står det en terrorledare och säger. Du är utvald att göra Guds arbete. Och dessutom så får du vara med om det här fantastiska äventyret. Du kommer få ett automatgevär. Du kommer få ett hus. Du kommer få vara med och strida ungefär som det ser ut när du spelar Counter-Strike. Du kommer dessutom att få ta dig fruar. Och så gjorde man då, man hade två olika typer av filmer och bilder som man då skickade ut i sociala medier. Det ena var stiliga IS-krigare som bad i motljus i öknen, eller barnfamiljer som gick vid floden Tigris och swimmingpooler, och kvinnor som satt tillsammans och pratade och umgicks och tog hand om sina barn och kunde klä sig som de ville. Det var ena bilden. Den andra bilden, det var ju på fångar som stod i samma kläder som fångarna i amerikanska fångarna. Stod i öken på knä med en kniv mot halsen och så filmade man då när deras huvuden skars av.
Mm.
Eller så visade man då hur IS-krigare attackerade och mördade irakiska soldater eller syriska soldater. Och så det var två sidor. Det var den här mjuka motljusbilden på något vis. Och sen så var det de här dramatiska stridsscenerna eller offentliga avrättningarna.
Hur gjorde sociala medieplattformarna? Stoppade inte de materialet?
Man försökte ju göra det. Man försökte, men det gick ju så snabbt. Och det här var ju ändå 2014. Det slank igenom. Och sen gav man ju ut sitt eget oerhört välgjorda PDF-magasin. Som heter Dabik. Och jag menar, du som har bakgrund i kommunikation, alltså det är liksom skolexempel på hur man gör. Snyggt redigerat, knivskarpa bilder, korta snärtiga ingresser.
Mm.
6 enkla steg för att begå terror där du bor, till exempel.
Ja, och de släppte ju också flera böcker.
Ja.
Jag tänker också att man associerade liksom till Hitler och hans strategi. Liksom han släppte sin egna filosofi och så vidare. Ja. Även här släpptes det flera böcker på flera språk och som liksom talade om vad det handlade om och som sålde in budskapen.
Ja. Och man var ju smarta nog att inse att de här, det kom ju över 50 000 utlänningar till kalifatet. 5 000 kom från Västeuropa till exempel. Där visste man hur man skulle kunna använda de här. De visste hur man gjorde en YouTube-film. De visste hur man snackade ortens snack, så att säga. Till exempel unga tjejer som kom dit. De garvar åt de här irakiska farbröderna som satt och försökte göra någon slags kommunikationsmodell. Och sa, men det här kan vi. Vi vet hur man gör en film som attraherar andra tonårstjejer. Och då fick de uppdrag att göra det. Då gjorde de, syster, kom hit. Här kan du få gifta dig med en vacker IS-krigare. Här kan du få föda barn till Guds ära och så vidare. Och det funkade ju.
Mm, mm. Jag tänkte bara så man reder ut också de olika begreppen. För man har hört mycket också genom liksom, medier genom åren. För att först har vi då, om man tänker Al-Qaida kontra IS. Hur de hänger ihop.
Al-Qaida uppstod efter att kriget i Afghanistan var över.
Vilket år var det?
1989 kan vi säga. 88-89. Då hade Sovjetunionen fått nog. De hade fått så mycket pisk i Afghanistan att nej, det här går inte. Vi åker hem igen. Och även om de utländska jihadisterna, Usama bin Laden och de andra, även om de hade gjort väldigt liten nytta på slagfältet, så framställde de besegrandet av en supermakt som att det här gjorde vi. Den här gruppen arabiska frivilligkämpar som hade åkt till Afghanistan, vi knäckte ryggen på Sovjetunionen med Guds hjälp. Det är ju fullständigt mirakulöst. Vi är bara några tusen, men vi lyckas göra det här. Alltså måste vi vara ett slags elitstyrka i Guds ögon. Och då bestämde man sig för att nästa fiende var ju USA, som var de som alltid förhindrade den muslimska världen att fullt ut gå tillbaka till den ursprungliga islam genom att hålla sekulära ledare bakom ryggen. Usama bin Laden såg Al-Qaida som han, det betyder basen. Det var en slags elitstyrka som skulle gå i spetsen för en muslimsk mobilisering mot väst. Och därför skulle han attackera USA och visa att USA var en jätte på lerfötter. Och att USA aldrig med all sin makt skulle kunna stå emot de som verkligen trodde på Gud. Och sen så då blev det Al-Qaida i Irak. Men sen blev det en brytning emellan det som blev Al-Qaida i Irak och det som senare blev IS. Och Usama bin Laden försökte ta åt sig äran under en period för det som hände i Irak med motståndsrörelsen. Men distanserade sig från all grymhet, eller den värsta grymheten som pågick. Och sen så al-Baghdadi och den tredje generationen, de bröt med Al-Qaida och sa att vi lyder inte er. Al-Baghdadi förklarade sig själv vara kalif och alla muslimer måste lyda honom. Även Usama bin Laden. Så det blev en konflikt, det blev ett jihadistiskt inbördeskrig.
När var det?
Ja, men det här, när 2014 så utropade han sig till kalif, men redan innan så hade det blivit en konflikt mellan Al-Qaida och det som skulle bli IS, eller det. Man hade olika idéer om vilken strategi man skulle ha. Det blev en maktkamp som resulterade i tusentals döda jihadister. Så att för IS så var inte bara västfienden utan även andra muslimer som inte anammade IS principer och ideologi.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okay.
Mm. Usama bin Laden dog ju 2011 där.
Ja.
Och då blev det ett litet tomrum också när han
då tog hans andra man över, den ugle liknande egyptiske kirurgen Zawahiri, som var om Usama bin Laden hade en hel del star quality, så var han hopplös. Alltså han ändlösa tirader.
Ja.
En grånad farbror sitter och läser från ett papper och stirrar in i en skakig VHS-kamera. Jämför det då med unga rappa tjejer från väst som sitter och trummar ut Twitterfilmer, YouTube-filmer om ja, det härliga livet i kalifatet då. De har inte en chans i propagandakriget.
För sen han utropade sig då al-Baghdadi. Han utropade sig 2014. Och Usama bin Laden dog 2011.
Ja.
Och däremellan då?
Fanns ju den här maktkampen mellan där Zawahiri då, den tråkiga kirurgen från Egypten, där han försökte tvinga IS att liksom lyda honom, att lyda Al-Qaida, att håll nu blicken på bollen, fortsätt det vi har gjort, attackera USA. Men Baghdadi ville göra, han insåg att han hade en fördel som de andra i Al-Qaida aldrig någonsin skulle kunna uppnå. Han hade ett eget land. Al-Qaida hade ju blivit utkastade från Afghanistan där de hade levt i beskydd av talibanregimen. Men de hade ju inte något land. Men här kunde han säga att kom, jag har ett eget land. Så det var ju målet. Det var ju därför man då redan från 2010-2011 började bereda marken för att kunna göra den här blixtoffensiven som man gjorde sommaren 2014 i samband med att al-Baghdadi sa, nu är jag kalifen, motsvarigheten till påven.
Den store ledaren.
Ja. Mm. Och att gå emot mig är att gå emot Gud. Och går du emot Gud så ska du dö.
Och under där så blev du 2011 den arabiska våren också. Som blev ledde till en massa kaos i flera länder där omkring. Som också ytterligare blev då en möjlighet som öppnades upp.
Och när Usama bin Laden, han dödades ju av Navy Seals 2011. I ett hus som han gömde sig i den pakistanska staden Abbottabad. Och när de hade dödat Usama bin Laden så hade de sinnesnärvaro nog att plocka med sig så mycket dokument, hårddiskar och kameror. Så de stannade kvar extra länge på den här farliga platsen. Och bland det man hittade så var det familjens egen dagbok eller journal kan man säga. Hans döttrar brukade sammanfatta vad har vi debatterat i familjen, vad har vi diskuterat. Och det kan man läsa ut. Hur Usama bin Laden då efter många år på flykt. Han har känt sig allt mer isolerad, såg den arabiska våren som enorm möjlighet. Nu vänder det. Nu kommer jag snart tillbaka på världsscenen. Och det här liksom folkliga upproret och ropet på demokrati, det är ju bara blaj blaj. Utan nu störtas de förhatliga sekulära ledarna som Gaddafi eller i Libyen eller Mubarak i Egypten. Nu har vi vår chans. Men han hann ju inte riktigt uppleva det, för sen så dödade ju amerikanerna honom. Men IS kunde ju dra ofantlig nytta av kriget i Syrien. Så jihadisterna och Saddam Husseins sluga officerare lyckades då lägga under sig allt mer mark i Syrien och senare Irak. Och så expanderar man ytterligare då sommaren 2014. Och vi pratade tidigare om vad som lockade så många, alltså tiotusentals människor att bege sig till det här kalifatet. En av lockelserna var ju att man kunde få ta sig fruar, att man kunde få ta sig sexslavar. Och därför gav kalifen order om att man skulle anfalla den yazidiska minoriteten i norra Syrien, norra Irak.
Och vad är det för norra?
Det är en fredlig, jordbrukande minoritet som inte är kristna och inte är muslimer. Deras tro är äldre än så. Och genom århundraden så har de alltid utsatts för förföljelser av sina grannar. Och de levde då vid något som kallas för Sinjabergen, ett bergsmassiv. Eftersom de inte var ett så kallat bokens folk, som judar och kristna är, som ändå har ett visst skydd i jihadisternas ögon, så sågs de som djävulsdyrkare, avgudadyrkare. De hade ju en egen tro.
Alltså en egen religion?
Ja, en egen religion. De trodde på en påfågelsgud som hade kommit, en ängel i form av påfågel som hade kommit till jorden. Alltså en helt annan urgammal tro. Så då ansåg kalifen att det var fritt fram att ta de här människorna. Så de flydde i panik. IS-krigarna mördade skoningslöst tusentals män och unga pojkar och tog, man tror, kanske 6000 kvinnor och barn och förde tillbaka till kalifatet där man då upprättade slavmarknader. Och det här var ingenting som man dolde, tvärtom. Det finns en fasansfull film där det sitter några unga IS-krigare och förväntar sig, alltså sitter och väntar på att idag öppnar slavmarknaden, idag kommer det yazidiska kvinnor. Hur många ska du ha? Jag ska ha två. Vad kommer de kosta? Alltså fruktansvärt. Och det öde som väntade de här slavarna som de blev, det var ju fasansfullt. Med våldtäkter, tortyr, mord, våldtäkter av barn. Det var ju ett sätt, det här sålde man in som ett incitament att komma. Här kan du köpa dig en slav och göra vad du vill med. Och det skapade då en motreaktion. Det här, de här scenerna från det här Sinjaberget med de här yazidierna som flydde för sina liv. Och man attackerade även det kurdiska självstyret i Irak. Tvingade USA och omvärlden att ingripa.
Ja, det var ju också till deras nackdel på så vis.
Ja.
Den här propagandan, det var helt, det är både och.
Ja. Över 80 länder ingick i en internationell koalition för att bekämpa IS. Det gjorde ju att IS började slå tillbaka mot mål i väst. Där sa man att nu ska vi hämnas och nu ska vi visa muslimerna som är kvar i väst att vi är en kraft att räkna med, anslutet till oss. Kan du inte komma hit, gör ett terrordåd hemma.
Mm. Jag tänkte innan vi kommer in på det, jag tänkte vi kan komma till det också, men det är några fler begrepp också som bara man tänker man, vad de egentligen, hur också de förhåller sig till, när jag nämnde förut, Al-Qaida och IS då, som liksom blev en utveckling av det, eller som också konkurrerade med, ja, och så vidare. Jihadister, vad står det för och hur går det in i de här?
Jihad är ju egentligen i grunden ett fredligt begrepp. Det handlar om att jihad är den inre striden man gör för att bli en bättre människa. Det är en fredlig grej man gör själv. Det är det stora jihad, att bli en bättre muslim. Jag har ingenting med våld eller krig eller någonting att göra. Men sen finns det som man kallas lilla jihad. Det är att Koranen pratar om att man ska försvara muslimskt territorium om man blir anfallen. Men jihadisterna, alltså Osama bin Laden och IS och alla de här, de kapade det begreppet och laddade det med något helt annat, något som de allra flesta muslimer inte alls håller med om. Jag pratar om den här Abdullah Sam, den här ideologen. Han menar att jihad är någonting som man gör själv. Man har ett personligt ansvar att strida för att försvara islam. Och det spelar ingen roll vad imamer eller vad släkten säger, vad pappa säger eller vad mamma säger. Känner du själv att du vill strida för islam, så tar det den rätten. Vilket gjorde då att de gamla strukturerna med byäldste eller en farbror eller en pappa eller någon klanledare eller en imam, de sattes ur spel därför att de var inte längre de maktfigurer de hade varit för vissa.
Okej, så det egentligen har ingenting med terror att göra, men nej, de har snott begreppet och blivit förknippat,
ja,
med det.
Och då, det är klart att de är inte dumma att de använder religiöst laddade symbolstarka ord. Det är klart de gör.
Det är lite som nynazister som har snott liksom svenska flaggan, ja, och liksom, fast för andra så betyder det något helt annat.
Ja, och säga att vi ska försvara fanan, och med fanan så menar de bara de som är blonda och blåögda.
Mm.
Det är ju en pervertering. Man ska ju komma ihåg att den här är ju, när al-Baghdadi säger att jag är islams ledare, så skrattar det ju liksom hela det muslimska samfundet. Han hade ingen legitimitet. Han stod för en perverterad, dödsbringande islam som enda, alltså, ibland så säger man så här, ja, men det var hela 300 svenska muslimer som reste för att slåss till Syrien och Irak. Men alla andra svenska muslimer gjorde ju det inte. Så man ska komma ihåg att det här är en liten, liten, liten skara, men också dödlig, också farlig.
Som också har skapat fördomar just för andra muslimer som inte har med att göra.
Och det var en del av strategin. Att elda på den konflikten, att precis som västtyska terrorister gjorde på 70-talet, så ville man framkalla en reaktion hos staten som skulle slå tillbaka på befolkningen, som då skulle inse hur vidrig Västtyskland var, eller hur vidrigt Sverige är, eller hur vidrigt, alltså hur illa behandlade muslimer blir i Sverige.
Mm.
Det är ju en medveten strategi.
Ett annat begrepp, kalifat, och den som är ledare då, kalif.
Mm.
Vad innebär ett kalifat?
Kalifat, det man kan säga, det är som påvedöme. Det fanns ett kalifat som hade funnits många hundra år, som stängdes ner exakt 90 år innan Bagdad utropade kalifatet på nytt. Och det var en del av det osmanska riket. Där det fanns en kalif som hade något, ungefär som påven, som hade någon slags andlig tolkningsföreträde, som var Guds representant på jorden. Alltså liksom religiös auktoritet på jorden i väntan på att Gud skulle komma tillbaka.
Jaha, så det är som att utropa sig till ny påve.
Ja,
ja. Det är rätt självsäkert.
Det är rätt självsäkert. Och det var ju därför han behövde påstå att han var då i rakt nedstigande led släkting med Mohammed, profeten Mohammed. Det är som om du och jag skulle nu starta en kristen terrorsekt, och så skulle vi kröna dig till påve för den här. Det har ingen legitimitet bland de som inte erkänner det. Men när till exempel efter attackerna på Drottninggatan med lastbilen som körde och dödade människor, förövaren där, han sa i polisförhör, varför gjorde du det här? Men det var för att det vill kalifen. Men vem är kalifen? Det är han som bestämmer i kalifatet. Han visste inte mer än så, men han visste att kalifen, det låter ju otroligt flott. Det låter ju, jag menar, det är ju det högsta man kan vara. Det är ju som att vara gud på jorden.
Mm. Finns det något annat kalifat där andra muslimer?
Det fanns till 1924 när Kemal Atatürk, den starka sekulära turkiska ledaren, stängde ner kalifatet, så att det har spelat ut sin relevans. Han gav påven sparken, kan man säga, och försökte då separera moskén och staten, kan man säga. Men här var det ju, fanns det ju ett symbolvärde att återigen säga att det finns ingen politisk rörelse utan Gud. Den högsta ledaren är inte en politiker, den högsta ledaren är en kalif, alltså en Guds sändebud på jorden.
Mm, mm. Jag tänkte om vi återkommer till det där med just vad som hände efter 2014, och framförallt efter det har det ju skett, även innan också, men efter det kanske framförallt, alltså i Europa, många terrordåd, Paris och runt Sverige och så vidare och så vidare. Har det här också varit en del av IS strategi och
dels så avrättar man ju då kidnappade västerlänningar och andra utlänningar inför kamerorna för att visa att man fortfarande var makt, även om alltså hela världen har attackerat IS, men IS slog tillbaka med näbbar och klor genom att sprida fruktan. Så hade man då skapat ett elitkommando.
Och då befann de sig då i Syrien och Irak?
Ja, de har, i det här, i sina erövrade områden.
Hur stora var de, alltså mängd, vet man det?
Men alltså över 100 000, alltså, det är svårt att beräkna vilka som var civila och vilka som var, men nog för att besitta en så stort territorium och utgöra en allvarlig fiende. Men de utländska flygstridskrafterna bombar ju från luften, medan kurdiska motståndsgrupper kämpar på marken. Och i takt med att kalifatet slogs tillbaka, att de inte kunde expandera utan började krympa, så bestämde man sig då för att skicka medlemmar ur de här elitförbanden tillbaka till sina länder, till Pakistan, till Indien, till USA, till Västeuropa, för att begå terrorbrott, för att elda på konflikten mellan muslimer och eller den här typen av muslimer och den andra befolkningen. En av dem var ju en svensk från Rosengård, en ung kille som hade spelat fotboll och varit med i en film om integration, men som hade blivit allt mer radikaliserad och som hade tittat på alla de här filmerna som hade då pumpats ut medvetet av jihadister i flera år. Och som bestämde sig för att jag åker dit, jag ska strida, och blev uttagen då i det här elitkompaniet eller elitgruppen. Och fick då alla som kom till Islamiska staten, till IS, fick fylla i ett formulär. Blodgrupp, familj, kontaktperson i hemlandet. Och så skulle man då svara på vilken religiös kunskapsnivå man låg på. Och de allra flesta skrev grundläggande eller basal. Eller. Sen fick man då svara på, är du beredd att strida vid fronten? Är du beredd att göra en självmordsattack? Är du beredd att göra terrordåd i väst?
Vart fyllde man i det här? Var det något, hade de något kontor någonstans?
Det här var ju som en statsapparat som man hade då noggrant förberett. Så att man hade då man kom till, de flesta kom via turkiska gränsen, kom till Turkiet, många köpte en charterresa, men istället för att ligga vid Polen så tog man sig över till Syrien, där väntade då...
Där det var krig och fortfarande...
Ja, och där väntade då IS-tjänstemännen vid inskrivningskontoren, och så fick man den här frågan vad man ville göra. Och tjejerna som kom, ja nu vet du att du förväntas gifta dig med någon. Och syftet var att gifta sig och skaffa massa barn, och för männen var det att strida eller... Eller om man var specialist på någonting, man kanske var vatteningenjör eller man kanske var...
Hur kom det sig att Turkiet godkände den? För de var ändå, visste ju om det här ändå. Att...
Ja, dels såg man väl som en möjlighet att ytterligare destabilisera situationen i Syrien. Och så visste man att jihadisterna var fiende till kurderna som man bekämpade. Det finns ju en sårig och lång konflikt mellan Turkiet och de kurdiska grupperna i regionen. Men den här unga svensken då, han, kriget i Syrien och IS terror ledde ju till enorma flyktingströmmar. Hela den här flyktingkrisen som var då hösten 2015, där med folk som vandrade ifrån Mellanöstern mot Europa, mot säkerheten i Tyskland och Sverige. Ironiskt nog så gömde sig IS-terroristerna i den här flyktingströmmen. De framställde sig som flyktingar, kunde ta sig till Europa, och där hade de då fått instruktioner att de skulle bilda terrorceller som skulle slå till. Det mest omskakande terrordådet skedde ju då i november 2015 i Paris, när först självmordsbombare sprängde sig i luften utanför Stade de France, den stora nationalarenan, medan en match mellan Tyskland och Frankrike pågick. Den franska presidenten var på plats till exempel. Och sen öppnade man då eld runt om i Paris, bland annat på konserthallen Bataclan, där 90 människor mördades. Totalt 130 personer mördades och många, många skadades. En överlevare av attentatsmännen tog sig tillbaka till Bryssel, där den här unge svensken Osama Krayem fanns. Och i mars 2016 så sprängde flera av cellens medlemmar upp sig på flygplatsen och i tunnelbanan. Och Osama Krayem hade också en sån här sprängladdning på sig, men valde, som han har sagt, att inte utlösa den. Och det här var ju då för att hämnas attackerna på kalifatet. För man ska ju nog ha klart för sig att för många av dem som åkte dit så var ju det här verkligen paradiset på jorden. Och man tyckte att de utländska attackerna var djupt orättfärdiga. Man tyckte, ja, man kämpade mot Gud. Och så fanns det ett apokalyptiskt element i det hela, att man citerade verser och profetier som sa att det var på slätten i Syrien som den yttersta dagen skulle infinna sig. Där skulle domedagen komma, där skulle liksom Roms arméer, som man sa, komma dit och förgöras av Guds egna soldater. Man hade det här apokalyptiska tänkandet, och när det sen inte inträffar utan man bara krympt och man blir färre och färre, så blir man då allt mer hatisk i sin propaganda. Och när man till slut inte hade fler som samma karriär att skicka till väst eller till andra länder i världen, så började man då uppmana människor att, som redan befann sig här, att göra terrordåd. Och det såg vi en rad exempel på under 2017, när olika martyrer bestämde sig för att köra lastbilar in i folkmassor. Det skedde i Paris, det skedde i Nice, det skedde i Berlin bland annat, och även här då hemma i Drottninggatan.
Mm.
Och det var ju personer som hade radikaliserats av budskapet online och som hade kontakt med hanterare i Syrien och Irak som uppmuntrade dem att söka efter mål där de kunde göra maximalt med skada.
Mm. Al-Baghdadi, han dog ju själv
2019.
Han blev nedjagad i en tunnel, va? Ja. Men drog, han hade sprängladdning, så han och två barn.
Ja.
Bejagade av amerikansk militär som hade...
Amerikansk militär och irakiska säkerhetstrupper eller syriska. Jag vet, det är lite oklart på vilka.
Och efter det då? Tills nu?
Efter det, till slut föll den sista spillran av kalifatet och de skingrades och många av dem sattes i stora läger som fortfarande, det finns det tiotusentals osorterade IS-terrorister eller IS-anhöriga eller som lever under fasansfulla förhållanden i läger i Syrien och, eller sitter fängslade i Irak. Och det är ju en tickande bomb, pratar man om. Vad ska hända? Många av de här är ju västerlänningar och men tilläts inte komma hem. En hel del har kommit hem, men det är ett jätteproblem.
Så IS idag...
IS finns som en kraft och de växer och de har inte gett upp. Det finns, men de har inget eget land. De har inte de här strukturerna som de lyckades få. Men de har inte gett upp.
Men har de en uttalad ledare idag?
Ja, det har de. Men vem det är, det är svårt att säga. Men det finns en ledningsgrupp. De har inte gett upp. De anklagas ju bland annat för att ha begått ett terrordåd i Iran för inte så länge sedan. De är inte på radarn nu alls, men de finns och de växer. Och ett stort antal andra terrorgrupper svor sin lydnad till Baghdadi, som finns i Afrika och i Yemen och så vidare. Så att det islamistiska militanta hotet är långt ifrån över. Och jag var sommaren 2013...
2023?
2023 var jag i Bryssel, närvarade vid rättegången mot de här som hade överlevt terrordåden i Paris och Bryssel. Knappt 10 stycken som då var åtalade och som senare dömdes till långa fängelsestraff eller livstid. Och det här skedde då i NATOs gamla högkvarter, och det fanns ju liksom någon slags historiens ironi att de dömdes i hjärtat av västvärldens militära makt på något vis. Man hade utrymt det och gjort ett nytt NATO-högkvarter, och så hade man då gjort det här till en enorm rättegångssal. Och jag vet att jag satt där och tänkte och tittade på de här för detta IS-krigarna, att nu är det slut på något vis. Nu är liksom, de flesta andra är döda, Osama bin Laden är död, Baghdadi är död, alla är döda. Och här sitter ni och nu ska ni till och med resten av livet i fängelse. Och jag tänkte att det var liksom på något vis slutet på IS. Men några veckor senare, några kilometer bort, så tar det en 45-årig IS-sympatisör fram ett automatvapen och dödar två svenska fotbollssupportrar och skottskadar en tredje. Och säger att han gör det för IS.
Mm.
Det blir liksom, för mig blev det väldigt... tydligen så att hotet inte är över. Jag satt och tänkte liksom att ja, men det här är någon slags ändå ett avslut. I alla fall var det för mig i min research och sådär liksom.
Mm.
Men så hände det där några kilometer bort.
Mm.
Några veckor senare.
Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation du vill skicka med till lyssnarna?
Jag tycker man kan läsa de här tre böckerna jag har skrivit, om man får säga det själv. Alltså, och man kan läsa dem i vilken ordning man vill, eller man kan läsa en av dem eller så. Men sen så finns det finns ju en hel del dokumentärfilmer. Det finns en väldigt rörande film, handlar om en morfar från Göteborg som hämtade hem sina 7 barnbarn från flyktinglägret Ahol i Syrien. En otroligt stark berättelse. Children of the Enemy heter den, och den går att se på, jag vet inte vilka streamingtjänster, men den är otroligt stark. Och jag har även intervjuat en Patricio Galvez som är morfaren här, som som satsar allt för att få hem sina IS-barn. Så barn kan man ju säga att de, alltså de, ingen vill ha hem dem, men han lyckas få hem dem. Och de här barnen är ju helt oskyldiga. Men de är också offer. Precis som de som dog på Drottninggatan, eller de som dog i Paris, eller de som mördades i Syrien, så är ju de här IS-barnen också offer.
Tack för att du var med.
Tusen tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.